Detta första pass har rubriken Gudstjänsten som mission. Vi firar gudstjänst här varje söndag och helgdag. Och vår första tanke med den här rubriken är, vad har det med mission att göra? Missionen är väl det som vi gör sen efter gudstjänsten. Men redan gudstjänsten är en mission. Och jag ska i några rubriker sammanfatta det så här. Gudstjänsten som mission för oss alla. Gudstjänsten som mission för våra barn. Gudstjänsten som mission för de som inte frågar efter gudstjänsten, inom parentes ännu. Och så till sist, gudstjänsten som utgångspunkt och som mål. Först gudstjänsten som en mission för oss alla. Om vi inte börjar med att tala om gudstjänsten som mission, så tenderar vi att hoppa över, eller då hoppar vi över ett väldigt viktigt första steg och hamnar direkt in i missionen som liksom vår aktivitet bland de som inte hört evangeliet. Nu ungefär ska vi som har blivit frälsta söka upp de som ännu inte har blivit det. Och så uppstår ett litet vi och dem. De som behöver Jesus och vi som ska tala om Jesus för dem. Men om vi talar om gudstjänsten som mission, så stryker vi under detta att det inte finns något vi och dem, utan egentligen bara ett han och dem. Eller ett han och vi, om du så vill. För här i Guds hus är också vi som behöver Jesus. Det har aldrig blivit ett slut på detta behov av Jesus, utan det är ett ständigt vi, alla vi som behöver honom. Och gudstjänsten är liksom Guds mission för oss, där han sträcker ut sina armar till var och en som tar emot det. Och Guds mission, Guds intresse kommer alltid att vara riktad mot oss alla och alltid tills slutet. Bland de sista sakerna Jesus sa var de här orden i Johannes 20. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Och sedan hade han sagt detta andades han på dem och sade, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Och om man kan lite latin, jag kan det högst bristfälligt, men jag slog upp den latinska bibeln och noterade att de här orden som fadern har sänt mig, sänd jag er, låter på latin så här. Sicut missit me pater et ego mitto fos. Där har du ordet missio, som vi översätter med sända. Som fadern missionerar eller sänder sonen, så missionerar jag er. Det första som vi möter i vår gudstjänst är, vad då? Jo, det är att vi samlas i den treenige Gudens namn, och vi möter därmed den levande Guden, och en riktig respons och en naturlig respons för en syndig människa är att böja sitt hjärta inför honom och säga, jag bekänner inför dig, helige Gud. Men då möter du prästen som säger dessa orden. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. Här har du en människa som är sänd av Jesus själv. I kyrkliga sammanhang så talar man om prästen som missiverad. Där har du ett annat ord som du känner igen, missiverad. Sänd med detta uppdrag att just tillsäga syndernas förlåtelse för de som träder in här i vår gudstjänst. Som det första som vi gör. Som om vi faktiskt fortfarande behövde det. Våra synders förlåtelse. Det kommer aldrig att bli ett slut på Guds mission. Hans sändande missiveringar för att vi människor ska få bli befriade från syndens och skuldens tunga ok. Det upphör inte. Även om vi tänker på människor runt omkring oss, så upphör aldrig denna Guds mission. Och det är också viktigt att komma ihåg, för att vi inte ska tappa förståelsen av oss själva, av kyrkan, denna gamla bild av kyrkan som ett sjukhus för syndare. Om du tänker dig en sjuk människa som ligger på sjukhuset och får dropp och verkligen livsuppehållande verksamhet, så är det precis det som händer här. Hit kommer vi liksom för att gå konstgjord andning, låter kanske lite banalt här. Men Jesus säger, mina ord är ande och liv. Och det är detta liksom pulslag från Guds eget hjärta som håller oss vid liv. Och när vi trädde fram inför nattvardsbordet, nattvarden som kyrkofäderna kallade för odödlighetens läkemedel, så är det verkligen något kraftfullt läkande som vi får ta in i våra hjärtan och liv, som något verkligt läkande, nåd, liv, ja, Kristus själv, hans kropp och blod. Och på detta sätt så hålls människor vid liv i år efter år till slutet. Ett annat begrepp som man kan använda är kyrkan som en nådesanstalt, eller kanske nådesinrättning. Att vi samlas på vilodagen är, och vi hör i tredje budet, tänk på vilodagen, så är det Guds önskan om att vi ska lägga undan all vår aktivitet, allt vårt arbete och all vår strävan och alla våra drömmar och allt vår iver att kanske försöka räcka till som föräldrar eller arbetare eller medmänniskor, och för stunden fokusera på hans aktivitet. Endast i Gud har min själ sin ro. Och när Gud öppnar sin kyrka och gudstjänsten, så är det för oss rastlösa, oroliga varelser att finna sin själs ro. För ett ögonblick. Både att komma ihåg, ja, jag är en orolig själ, men här får jag stanna upp. Jag mötte en person som beskrev det så här, att det är någonting som liksom ständigt kryper inom mig som gör att jag är ute och fladdrar i denna världen. Och så kom jag till gudstjänsten och så var det som att något la sig på plats. Men visst, det går inte många dagar så är man tillbaka där igen. Men bara den insikten om att här, hos honom, i nådesanstalten, finner jag det som gör att jag här i tiden och evigheten vet. Den djupaste oron är ju Luthers gamla fråga, hur finner jag nåd i Gud? Här möter jag nåd som gör att vad som än händer, så behöver jag inte frukta något, därför att Gud har sagt sitt, var inte rädd. Och det som kan göra en människa riktigt rädd är ju när man utsätts för denna världens vedermöder och undrar, är Gud med mig, för mig? Och då kan ett samvete plåga en i en sån stund. Men här talar Gud in till oss, till våra samveten, för att vår själ ska ha ro, inte bara här utan också i veckan som kommer. Den här lilla bilden som syns lite suddigt kanske är Jesus som tvättar fötterna på sina lärjungar. Och jag läser det där från Johannes 13. Jesus reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa, Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon svarade, Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Att tala om gudstjänsten och kyrkan som en nådesanstalt kan ju vara lite provocerande. Skulle jag behöva det här? Jag har varit kristen i många år. Och då kanske Jesus bara kort behöver säga de här orden. Just nu förstår du inte detta. Men längre fram ska du förstå det. Och vad var det som hände med Petrus som gjorde att han längre fram kunde förstå varför han behövde få sina fötter tvättade? Jo, han förstod lite senare inte bara att han hade förnekat sin herre, utan han förstod också att han var kapabel till det, och det hade han inte kunnat drömma om innan. Nu förstår du inte, men längre fram ska du förstå varför jag måste slå mig ner vid dina fötter och tvätta dem och göra dem rena. Ja, Petrus fick där en insikt om det som Paulus skriver om i Romarbrevet 7. Det onda jag inte vill, det gör jag. Det är en människa som har fått en djup syndakännedom och självinsikt. Det onda jag inte vill, som att förneka min herre, det gör jag. Det kan jag göra. Det har jag gjort. Och då händer något med vår inställning till gudstjänsten. Skulle jag behöva att Jesus tvättar mina fötter? Min inriktning kanske har varit inställd på att vara en god Jesu lärjunge och att följa honom. Ja, han sa, om en alla överger det så ska jag inte göra det. Men så vänds allt upp och ner. När jag kommer till insikt om vad jag är kapabel till och vad som ryms i mitt hjärta, då blir gudstjänsten, som jag trodde skulle vara vad jag behöver göra för Gud, till Guds stora gåva för mig, där han slår sig till ner och inte kanske här bokstavligen tvättar våra fötter, men han räcker sin egen kropp och sitt eget blod på våra orena läppar och in i våra onda hjärtan, så är det ett större gåva än han tvättade de smutsiga fötterna på lärjungarna. Och vi kanske först frågar, varför behöver jag det här? Men det finns här redan innan jag förstår det, för att jag ska komma ihåg vad jag har när synden har kommit ikapp mig och när jag blir varse min bortvändhet och min svaghet. Hur kunde jag förneka min herre? Hur kunde jag vara så blind? Då finns hans nådeinrättning här också då. Kommer ni ihåg en av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken? Församlingen i Laodikea. Nu talar Jesus till dem och säger han att du är varken kall eller varm, utan du är ljum och jag vill spotta ut dig ur min mun. Och vad betyder det att den här församlingen var ljum? Om man läser det här lite ytligt så tänker man, ja, det är en sån här församling som inte bedriver mission, som är slappa och inte gör någonting. Men det är en ytlig läsning. Måste man lyssna på vad Jesus säger? Vad är det som gör en församling ljum och en människa ljum? Och då säger Jesus, och det här säger han till församlingen, du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och så kommer diagnosen. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Ljummet är att inte se hur det är. Utan säga, ja, här har vi det bra och oj. Och så kommer Jesus in och talar om hur det faktiskt är. Har du glömt varför du är här? Har du glömt nådeanstalten, sjukhuset för syndare? Det står fortfarande här. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. För du är inte rik, men i mig är du rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar och tillrättavisar tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Hur tror du mission som går utifrån en kyrka skiljer sig mellan den församling som säger jag behöver ingenting och den församling som vet hur det är? Jag är fattig, blind, hungrig, men jag vet vad det finns bröd. Någon har sagt att mission, det är att en tiggare talar om för en annan tiggare var brödet finns. Inget annat. Här kan vi aldrig komma från oben med någon slags överlägsen attityd, utan vi kommer här underifrån som tjänare som inte har något i oss själva. Allt är av nåd, inte bara livet utan nåden, kyrkan och gudstjänstens hela rikedom. Och när Jesus säger om Petrus, längre fram ska du förstå, så är det kanske också så, jag kan se det här från mitt eget liv också. Längre fram ska jag förstå. Och det har kanske blivit mer och mer uppenbart med tiden vad det är jag har och har haft under alla dessa år, men som på något sätt blivit en angelägenhet på ålderns höst. För det är väl också något av detta att man ser Petrus i sig själv, den potentiella förnekaren, eller David, äktenskapsbrytaren, den som känner sitt hjärta, vet vad som rör sig. Och då öppnar Herren sin nådesanstalt och talar till David, till Petrus, till Paulus. Och den som hör hans röst, som hör honom som kallar, och som kallar, kom till mig för din rikedom, kom hit för kläder, kom hit för salva. Den som hör hans röst får veta att han kommer in för att hålla måltid. Och detta är liksom själva vår gudstjänst kulmination, när han träder in i vår lilla enkla hydda här och håller måltid med oss och vi med honom. Denna stora nåd. Och då ska vi också komma ihåg att missionens mål ska alltid vara att dessa tiggare, som kanske inte i och för sig ser att de är fattiga, men den dagen kan ju komma, missionen har detta mål att tiggare kommer in och till slut också får se och smaka hur god Herren är, att han träder in i vår synd och brist och håller måltid med oss vid sitt bord. En annan viktig aspekt för oss, men sen också i förlängningen missionen, det är att nådesanstalten, den är ödmjukande, eller förödmjukande kanske till och med, där vi kanske svarar Herren att tvätta våra fötter. Det här är för stort att du gör det här. Det borde vara tvärtom. Jag borde tjäna dig. Jag borde tvätta dina fötter, Herre. Men då svarade Jesus, som vi läste, om jag inte får göra detta så har du ingen del i mig. Det är någon som har sagt så här: i nådens anstalt eller inrättning, nådens sjukhus, där måste jag lära mig och få lära mig att acceptera att jag är accepterad trots att jag är oacceptabel. Nåd är stort, men att ta emot nåd är också stort och svårt för en stolt människa som jag. Det vet ni kanske i det vanliga livet hur svårt det kan vara att ta emot en tjänst av någon. Det vill du inte så gärna. Eller be om en tjänst, ännu värre. Men denna nådesanstalt, den fostrar oss till att leva i denna dubbelhet. Att vara å ena sidan oacceptabla och å andra sidan accepterade på samma gång. I ett spänningsfält där det inte är antingen det ena eller det andra, utan både och. Detta spänningsfält att faktiskt få räknas som rättfärdig och syndare på samma gång. Simul justus et peccator på latin. Och det är en svår spänning att leva i. Men det är där vi ska leva. Och det gör också skillnad på den mission som går ut ifrån en sådan nådesanstalt. Ni har kanske ofta hört det här att i vår tids människor, de lever sina liv på sociala medier. Där det har blivit så viktigt att lägga upp en, eller visa en bild av sig själv som godkänd, acceptabel, bra. Och så får man sådana här likes eller små hjärtan eller vad det nu är som man lägger ut där. För att vi faktiskt önskar att få det, någons godkännande. Men vi vet ju alla där att Facebook, det heter ju på svenska ansiktsbok. Man lägger ut en bild som inte kan vara hela verkligheten. För om hela verkligheten kom ut och kom fram, då skulle alla likes bli... Det finns ingen sån knapp dislike, men ni förstår nog att det får inte komma ut. Det får inte komma fram. Men denna sanning, och kanske den enda plats på hela jorden, denna dubbelhet är verklig, det är att jag kan vara fullkomligt känd och vara liksom transparent och rättfärdig, förlåten, älskad av Gud på samma gång. Jag kan inte komma på någon annan plats där det liksom är fullt verkligt på denna jorden. Och då är det ändå bara människor emellan där ute. Här är det självaste Gud som låter oss leva i denna ofattbara dubbelhet. Just som jag är, tar du mig emot. Sen också en sak som nådesanstalten både påminner om och fostrar oss till att förstå och leva i som en som viktig drivkraft till mission. Det är att tro är inte en kvalitet i oss själva. Något som så att säga, vi har, eller det är vårt bidrag till Gud. Utan tron är Guds gåva. Och den människa som fostras på denna nådesanstalt kan ju komma till en punkt där man börjar ifrågasätta sin egen tro. Jag tror, hjälp min otro. Eller där man vet att tron som skulle rikta sig med hela sin kraft till den levande guden, den klamrar sig fast vid dessa avgudar, falska avgudar som lovar så mycket och som känns tryggt att hålla i, men som inte håller. Och när man inser att mitt hjärta är inte odelat, min tro är inte något i mig själv. Då ser man det som Martin Luther så fint har uttryckt i katekesen. Jag tror att jag inte tror eller kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom. Men den helige ande kallar mig genom evangelium, upplyser mig med sina gåvor, helgar och behåller mig i en sann tro. Hur då? Var då? Och så kan den människa som har blivit lite luttrad av livets prövningar och motgångar säga: jag tror, hjälp min otro. Och det som någon sa, det sa mer om hans tro, det sista han sa, än det första. Ja, vad ska jag göra med mitt arma hjärta som är så tvehågset och som bygger ändå helst på sanden? Kom, allt är tillrätt. Här är han som är trons upphovsman och fullkomnare, redo att med sitt ord som är ande och liv tala in i våra döda hjärtan, i våra mörker. Och så påminns jag om hur Gud handlar med mig, men också med dem där ute. När man lyssnar på sina grannar, bara låt dem tala. Du vill inte säga så mycket, men låt dem tala, så märker du snart vad deras avgudar är, vad de hoppas mycket på och letar en trygghet i. Och i den tron lever de, och i den tron ska de dö. Och försöker vi tala, så tycks det kanske inte spela så stor roll vad vi säger, såvida de inte tappar tron på det som de tror så högt om. Jag hörde om en rik man som klättrade ända upp till toppen med hjälp av sina pengar och sitt förmåga att tjäna pengar, bara för att upptäcka hur kallt och ensamt det var där. Hur människor liksom försökte att utnyttja honom och ha hans pengar. Och hur svårt och eländigt det var där. Och så avslöjades denna falska gud som heter Mammon. Som den där vi sjöng om i Saltarsalmen. Som en inkompetent gud. Var detta allt som guden kan erbjuda, så håller det inte måttet. Och då i sin tur kan man börja fråga efter sig: men vad finns det då hopp? Vad finns det då liv? Vad finns det då mening? Ja, ni vet säkert svaret. En människa som har öppnats för något annat än det man klamrar sig fast vid. Mission är lika mycket som att tala, så är det också att vänta och att bedja för den rätta tiden. Och det vet vi inte när det är. Men det är ju först och främst Guds mission för dessa andra. Och han är den som breder väg för sig själv. Och så kan han använda oss när den rätta tiden är inne. Och kanske tala till den här rike mannen som nått botten av sig själv. Här. Allt är tillrätt för dig. Det är en sån viktig sak för oss att se och förstå vårt stora behov av att Gud upprättar sin kyrka för oss. Och problemet är ofta att vi inte ser detta stora behov. Men kanske längre fram ska vi se det. Men då kan vi också låta gudstjänsten vara vad den är och låta den göra vad den gör, alldeles oavsett om vi tycker att vi behöver det. För här är nådens ord, här är nådens bord framställt för oss. Redan innan vi frågade efter det. Charles Spurgeon sa en gång så här: vår uppgift är att föda fåren, inte att underhålla jätterna. Man kan ju frestas till att tro att man ska kunna underhålla människor in i Guds rike. Men det går förstås inte. Och det är av flera skäl. Om ni har lite grann skärskådat underhållningens väsen, så är ju underhållning alltid en färskvara. Så att efter ett tag blir den underhållningen som man först utsatte sig för, den blir trist. Så måste man ha något nytt och något bättre. Och ju mer man trycker in och utsätts för, desto svårare får man för att ha det tråkigt. Det säger som vår tids människor, att är det en sak som man inte kan stå ut med, så är det tystnad. Stillhet. Det är för att man har liksom blivit så dränerad av underhållningen. Och vi har gjort oss beroende av det. Det var en känd teolog som sa att vår tids synkretism, det är underhållningen och religionen i kombination. Här måste vi komma ihåg en viktig sak. Man kan kanske få människor med sig om det är lite underhållande. Men det kommer ändå för den människa som är ledd av Guds ande och sökt av Guds ande att komma till en punkt där det inte svarar mot själens djupaste nöd. Det var någon som diskuterade frågan om Hillsong var en bra sak. Ni vet, Hillsong som har satsat på väldigt utåtriktade gudstjänster med väldigt kraftfull musik och ett väldigt så aptitligt format för sekulariserade svenskar, framförallt i storstäder. Så var det någon som fick frågan om det var bra eller dåligt. Och så sa en person som svarade: ja, det är säkert så att Gud kan använda detta för att dra en människa in, men det är inget som hindrar Guds ande att leda den människan vidare, citat, till lite tyngre grejer, om man får uttrycka det så. Dietrich Bonhoeffer uttrycker det så här: inte vårt eget hjärtas fattigdom utan Guds ords rikedom måste vi söka efter. Och om vi tänker att Guds hus och gudstjänsten, den ska vara rik i första hand på Guds ords rikedom, men också ha ett djup för människor, inte så att man bara kommer in utan också kan stanna kvar och växa i sin tro och upptäcka det djup som finns i Gud. Jag ska ta två exempel på hur detta ändå är viktigt, så att vi inte faller i den där frestelsen av att göra allt så lättsmält och så lättuggat som möjligt. Ta denna lilla korta bön: Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Tre ord. Vad gör det för nytta? Men det här är som en liten buljongtärning som man måste stoppa i vatten, i Guds ords vatten. För om man öppnar sin bibel och letar efter de orden, Herre förbarma dig, så får du en hel flora av människoöden och människor som man kan identifiera sig med. Och så möter man till slut också den Gud som förbarmar sig. Problemet med oss är ju inte att vi sjunger Herre förbarma dig, utan att vi aldrig kommer in, eller att vi kommer ner under ytan så att säga, och låter ordet få utvidga sig självt så att säga. Eller ett annat uttryck för detta med rikedomen. När jag var ung så var jag inte någon stor vän av poesi, men jag har blivit det på gamla dagar, och nu är det och jag tror att det har att göra med också med trons växt, att man kan se ett djup, särskilt när det är andliga saker som beskrivs med ett poetiskt språk som inte är så lättillgängligt, men som ändå är fyllt av andlig vishet och sanning. Och då ska man liksom inte tänka så här att folk begriper inte sådana sånger. Vi måste köra något lättsammare. Men då berövar vi också människor möjligheten att få hitta trons djup och den slitstarka visheten som också ryms i det poetiska. Och ni som inte alls begriper poesi, jag tror inte jag kan övertyga er här och nu, så jag ska sluta. Men däremot, det betyder inte att framförallt i förkunnelsens form, att som förkunnare vara lyhörda för hur människor är och lever sina liv i denna världen. För att adressera människor där de är och tala lag och evangelium in där just. Och jag tror att evangeliet, det måste inte göras relevant, för det är relevant. Det är bara det att människor är upptagna med det som man tror är mer relevant än evangeliet. Och så behöver man riva lite i det där för att visa på det enda som är relevant. Eller det enda som till slut är nödvändigt. Sen är det ju så här att för somliga människor som man kanske då möter ute i sitt liv, så finns det de som är, de är redo för en inbjudan direkt. Kom och se. De är inte så hur ska vi säga, nu tappar jag ordet på svenska, de är lite luttrade, så att liksom underhållning eller trevliga människor eller kyrkkaffen, det är liksom inte det jag är intresserad av, utan det är något annat. Då kan man säga kom och se, och så får man låta Guds ande ha sin gång. Men sen finns det andra människor som kanske behöver en liten tid av, hur ska vi säga, medvandring eller en liten introducering först. Vi måste nog vänja oss vid att många människor i vår tid är religiösa analfabeter. De vet ingenting och de har inget språk, för det de heller inte kan något om. Och då måste vi ofta kanske möta dem i ett annat forum och lägga mycket tid på att förbereda dem för det som sker i Guds hus. Men sen finns också en annan kategori. Och det är människor som har en dålig erfarenhet av kyrkan och som har blivit brända och sårade av kristna eller av människor. Det finns en boktitel så här: The Gospel for Those Broken by the Church. Alltså evangeliet för dem som och här kallas vi nog att vara liksom lite medvandrare som får lägga både omsorg och tid för att följa människor in i förhoppningsvis en läkedom som gör att man med tiden kanske kan möta kyrkan med den lilla distinktionen att kristna och Kristus är inte ett och detsamma. Kanske måste stå ut med kristna, men Kristus är där för dig utgiven. Nu ska vi se hur mycket tid jag har här. Det börjar gå mot sitt slut. Vi håller på i vår församling att ta fram en ny gudstjänstagenda. Där vi vill... Jag tror så här att för många av er så har man kanske kommit att tänka med avseende på de här människorna som man vill ta med sig till kyrkan att nattvarden har blivit ett litet problem. För de kanske inte riktigt är mogna för detta eller redo. Men det är lite synd när man tänker att nattvarden är ett problem. Så vi vill med den nya gudstjänstagendan ge lite tankar om hur vi vänder på vår tanke och inte se nattvarden som ett problem utan som ett mål. Även om man måste lite varsamt leda människor fram till detta så att det blir till den välsignelse som Jesus tänkt. Men jag väljer att inte fördjupa det här och nu i förväg, utan vill säga också något om gudstjänsten som mission för våra barn. För det är också en mission. Här är det nya individer som är föremål också för Guds mission. Det står i Ordspråksboken: vänd den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. För det första så är det viktigt att våra barn får komma med och få ta emot det som är gåvor också till dem i Guds hus och i gudstjänsten. Men det handlar också om att vänja dem vid en rytm. Det här är en del av veckans naturliga rytm. Det här är vad ett kristet vuxet liv innebär. Men för att de inte ska uppleva det här som något så här lagiskt och tungt som man måste göra för att föräldrarna vill det, så kanske de behöver få uppleva att de vuxna behöver det. Jesus sa att vi behöver omvändas och bli som barn. Vi är inte mindre tomhänta än dem. Vi är inte mindre tiggare. Utan som Guds barn är vuxna och barn på liksom samma nivå. Och behöver, höra och häpna, också samma nåd. Så att syndabekännelsen som vi inleder vår gudstjänst med, den är på riktigt. Och jag kan faktiskt sakna detta gamla uttryck att man föll på knä. Ni vet, gamla kyrkor har ju fortfarande kvar sina knäfall. Man föll på knä som ett uttryck för det här är på riktigt. Och barnen, ni vet, de gör som man gör och inte vad som man säger, eller förhoppningsvis både och. Men inte oviktigt det de ser. Sjunga med i psalmerna som om jag faktiskt trodde på vad jag sjöng. Men vi vet ju här att tro är som sagt inte något som man tar sig, utan som föräldrar kommer vi gång på gång på oss själva. Det som det är, ofullkomligt och bortvänt, så avslöjas vi på alla möjliga och omöjliga sätt. Jag brukar ofta i ett dopsamtal säga till föräldrarna så här, att det viktigaste till slut som ni kan göra för era barn, utöver att ni gör det för er själva, det är att leva i omvändelse. Och att leva i omvändelse är att både visa hur det ska vara, också när det inte är som det ska vara. Vi går till Guds hus, och vi måste gå till Guds hus, för att mamma och pappa behöver Guds nåd och ljus in i allt det mörker som vi bär på och som tyvärr har spilt över på er barn under veckan som har gått. Och så kan barnen få hjälp att förstå det här. Det är inte bara någon dyster plikt, utan en nådesanstalt. Sen har gudstjänsten också en, nu glömde jag de här bilderna här, en rytm. Om man lägger märke till liksom gudstjänstens struktur och ordning, så märker man att det här är ett sätt att tänka om gudstjänsten. Vi kommer för det första inför Gud. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Gud är här tillstädes. Och det är inte bara för gudstjänsten, utan det är för att påminna oss om att hela livet är inför Gud. På måndag också inför Gud. Och så böjer vi våra knän och våra hjärtan i syndabekännelse. Och så möter vi, vadå? Guds nåd. Och så blir det en påminnelse om att vi bär med oss Guds nåd, inte som en förtjänst mot slutet, utan liksom i ryggen. Vi är burna av nåd. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och det påminns jag om söndag efter söndag, för att det ska vara levas ut måndag efter måndag. Och vi möter här Guds ord. Och det kan man säga mycket om. Men det här är för att påminna oss människor också om detta. Gud, i ditt ljus ser vi ljus. Och utan ditt ljus så är vi hopplöst utlämnade åt oss själva åt trender, åt grupptryck, åt experter, men också åt vårt eget känsloliv. Vi tror att det är som det känns och det är det enda. Men då behöver vi komma ihåg denna. Vi behöver hans ljus in i vårt mörker så att vi inte utlämnar åt oss själva. Här blir vi också påminna med oss att vi talar till Gud. Kom! Här är er Gud som lyssnar på er. Det här är hans nådiga inbjudan. Och vi uppmanar oss att kasta alla våra bekymmer på honom, för han har omsorg om oss. Men också glädjen över att bara kunna vara med honom. Och liksom småprata om du vill. Här är också en rytm av att Gud kommer oss nära, nattvardens mysterium. Det ska vi ha med oss som en återkommande input så att vi har denna tro med oss. Att Gud är inte emot oss utan för oss, med oss och till och med i oss, så sant Kristi kropp och blod har blivit ett med oss. Och det är en stor tröst och uppmuntran och styrka att veta att till och med i min egen kropp, i denna dödliga kropp, så fylld av oro och människofruktan och dödsfruktan och ensamhet, samvetskval, han med oss. Och så till slut också att få komma ihåg, med välsignelsen på slutet så skickas vi ut. Gud bryr sig om hela skapelsen och så får vi vara Guds bryr sig om grannen, om vännen. För de tar ju faktiskt emot Guds omsorg när de möter ditt vänliga ord eller din omsorg om dem. Och i den mån som denna gudstjänstens återkommande rytm med ord och sakrament blir kött i mitt eget liv, in i min vardag, så får också barnen med sig denna rytm som går att leva på och som går att dö på. Sen är det så här att tro kommer att vara en gåva också för dem. Hur perfekta vi föräldrar än är, så kan vi inte trolla. Och vi kan inte ta över Guds andes verk. Och det är ju för väl det. Vi kan inte sätta vårt hopp till oss själva, utan endast till honom. Och bedja och vänta. Och många föräldrar vet ju det. Att somliga barn måste komma bort för att komma hem. Till hemmet med stort H. Och det barn som kommer liksom hem, det kan ha sån stor glädje av den rytm som man fick med sig i sin barndom att falla in i och leva i, när man liksom frågar efter det, kanske för första gången i sitt liv. Och så till sist något om gudstjänsten som mission för de som inte frågar efter gudstjänsten, inom parentes, ännu. Och det kanske låter som att var det inte detta föredraget skulle handla om. Men det är bara ett kort avsnitt. För jag har sagt det som jag främst ville säga hittills. Det finns några aspekter av det här som jag vill lyfta fram. Och det är att i sitt sinne bereda plats för dem som ännu inte är här, redan innan de är här. Och det är att trots att nu gudstjänsten är den här nådesanstalten där han dukar sitt bord av hela sin rikedom för oss, och vi behöver det verkligen, så kan det vid vissa tillfällen ändå vara det rätta att liksom avstå från det eller låta någon annan liksom gå före. Och om det skulle vara så här att någon stövlar in här och så märker man att här är en människa som behöver lite hjälp och lite handledning och lite omsorg. Och så vet man att ja, det här kommer, jag kommer inte kunna få ut någonting själv av den här gudstjänsten. Men jag tror ändå att denna behöver det mer än jag. Så är det inte för att jag inte behöver det, men man gör det i tro på vem som har omsorg om både mig och den andra. Och så blir det istället en gåva som jag ger. Men Gud älskar en glad givare, och jag tror att han välsignar den som liksom breder plats för någon annan. Och att liksom mentalt tänka det, att kunna tänka jag avstår från något för någon annan redan innan jag står inför det. En annan aspekt som vi inte ska glömma bort. Vi är ofta vana vid att citera Jesu ord: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, om våra samlingar i Guds hus. Men i versen innan har Jesus sagt: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Och här i Guds hus, vi samlade i hans namn, så har vi kommit överens om vad vi vill be om. Och det är det som vi kallar för kyrkans förbön. Här ber vi om vad vi vill. Och vi har ju massor med böneämnen om vi tänkte efter lite grann. Och bland annat så ber vi för denna världen, för staden och för människor där ute. Vi ber om välgång för vår stad. Och ytterst sett om den välgång som innebär att man söker sitt eviga bästa. Men kanske kan det här vara också läge att tänka på Abrahams dialog med Gud när det gäller Sodom och Gomorra. Och Abraham det så här: om det finns 50 rättfärdiga, kan du skoda skadan då? Så var det inte 50, så var det 10 till slut. Men det fanns inte 10. Men det finns en hopp för staden Göteborg om det finns 10 som åkallar Herren och som vädjar för staden. Det är ingen liten sak, det här som lätt blir en slentrian som man liksom rabblar igenom. Nej, det är ett privilegium, en nåd för Göteborg, för vårt land, för vår stad, för oss själva. Jag tänker att en gudstjänst är som en liten glödhög. Det är en bild jag har använt av som jag hämtar från någon annan. En liten glödhög i en i övrigt kall och mörk värld. Och det är det väl inte så många som tycker och tänker, att här är en liten glödhög mitt i huvudet. Men det är en glödhög för dem som lever utan Gud och utan hopp i denna världen. Och det vore en ännu djupare hopplöshet om denna glödhög inte fanns här för dem redan innan de frågade efter den. Och därför så ska vi komma ihåg det här. Ja, vi kommer hit för att vi är tiggare som behöver vårt bröd, vårt dagliga bröd. Men vi är också här samlade för Tuve. För om vi slog igen våra portar och kyrkor på den ena orten efter stängde sina portar, då skulle det vara riktigt mörkt i denna världen. Hör profeten Amos säga: se, dagar ska komma, säger Herren, Herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. De ska driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till söder för att söka efter Herrens ord, men de ska inte finna det. Och det här kan ju låta som liksom snålt från Guds sida, men vi kan bara tänka väldigt praktiskt på det. Om kyrkor lägger ner och gudstjänster inte längre firas, och så är det ju tyvärr på vissa orter i vårt land, ja, då kanske de inte har någonstans att finna ordet den dagen då de söker efter det. Så vi firar gudstjänst för att dessa allvarliga ord inte ska slå in, åtminstone inte ännu här, för människor i Tuve och Göteborg. Ni vet att i välfärdstider så då mättar sig folk med allt möjligt och kommer aldrig till den insikten om att man saknar det enda nödvändiga. Men om ofärdstider kommer och vi kanske kan ana dem i horisonten, vad ska man mätta sig med då? När det man byggt upp skakar och man inte har ett hus som är byggt på klippan. Och vi vet, och vi ska inte bli så förvånade eller så skräckslagna av att Gud faktiskt mycket väl kan skicka onda dagar över vårt land och vårt folk för att riva ner det som har blivit människors falska trygghet och låta dem söka sitt hopp någon annanstans än de just nu söker det. Och det som på ett sätt kunde tyckas som det värsta vore ju då inte det värsta utan för dem, om de söker sitt hopp någon annanstans hos Herren, det vore faktiskt det bästa. Och då ska vi vara beredda, som aposteln Petrus skriver, att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Och det här bibelordet har ju ofta använts av apologeterna att försvara tron. Men jag tänker att här i vår gudstjänst och i vår kyrka så frågar vi oss själva och får Guds rannsakande fråga: vad sätter du ditt hopp till? I synnerhet om ofärdsdagarna kommer. Och så grundas vi ett hopp. Så att vi inte bara har hopp själva, utan kan svara var och en som begär att vi förklarar det hopp den dagen då hopplösheten är stor runt omkring oss. Jag brukar ibland tänka så här, att vi i Sverige, här kan vi ägna oss åt ilandsteologi. Här kan vi i kyrkan satsa på genusfrågor och hur kan man utrota kvinnoprästmotstånd och såna här saker. Men det kan man undra sig i land som Sverige. Men den kyrka som ägnar sig åt, låt oss kalla det dödsbäddsteologi, om det så är åldringen på hemmet eller ynglingen, den döende ynglingen i ett tredje världskrig, den kyrkan har framtiden för sig. Och det är inte bara för att det håller i onda dagar, men det är faktiskt också den bästa teologin för de goda dagarna, när man vet att man inte kan ta något för givet, allt kan förändras, allt kan tas ifrån en, och då tar jag emot det med tacksamhet som jag har här och nu i mitt överflöd, och lyckan går i blom. Och vem vet, ska vi se, klockan är 12. Låt mig till sist bara ta denna lilla illustrationen, också hämtat ifrån någon annan, men gudstjänsten som missionens utgångspunkt och mål. Det är fem ord på grekiska där: ekklesia, liturgia, koinonia, diakonia, martyria. Ekklesia, det är ordet för kyrka som betyder att vara kallad ut. Jesus säger: ni har kallats ut ur världen för att leva i världen, men inte av världen, utan bevarade från det onda. Och då ber vi: helige fader, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Här bevaras vi av Guds ord, och platsen där Guds ord liksom ljuder och i svang och liksom har sin gång, det är i liturgia. Det talade ordet, det synliga ordet som Luther talar om. Här rotas vi som Guds folk. Vi förankras, vi formas, men vi rustas också. Koinonia, som betyder gemenskap, Det är den gemenskap som uppstår vid Herrens bord. I första Korinthierbrevet säger Paulus: brödet som vi bryter, är det inte koinonia med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp, till alla får vi del av detta enda bröd. Här vid Herrens bord uppstår en gemenskap som inte väljer, men som vi får på gott och ont. Och det innebär ett särskilt ansvar och en välsignelse. Inte minst i vardagens kamp och slit och frågeställningar. Men här finns ju också som ett slags här formas också en kultur som kan bli till en motkultur när kulturen i övrigt bryts samman i vår värld och blir destruktiv. Och så kan något annat få formas här i gemenskapen. Ja, i lyckliga stunder kanske det kan bli som i fornkyrkan när det står om hedningarna att de sa: se hur de älskar varandra. Men även om det aldrig blir så väl runt omkring oss idag, så händer det ju att människor lägger märke till saker som man liksom glömt bort från den tiden då kyrkan hade en liksom mer tydlig plats i vårt samhälle. De goda värderingarna, synen på människor, värdet, och som jag var inne på tidigare, att synd och nåd kan stå där både och. Och så står vi där också i nästa diakonia, som betyder tjänst. Den församling som är fostrad och formad av honom som sa: jag har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge mitt liv till löse för många. När vi blir rotade av honom, när vi har blivit betjänade av honom, så blir vi också formade till att bli händer, till att bli fötter, till att bli tjänst för människor runt omkring oss. Martyria betyder vittne, och det förknippar vi ofta ordet med martyrer, där människor vittnade om sitt hopp genom att dö med sitt blod. Men kärnan är: vad sätter du ditt hopp till? Vad gör dig så orubblig så att du hellre dör än avsäger dig din tro? Och även om vi aldrig kommer att vi måste vittna med vårt blod, så är det ändå samma hopp. Och när människor frågar efter det, och vi möter människor, så har vi det. För att till slut, när Guds ande når fram hos en människa, får föra en människa in i kretsloppets början och slut, och början och slut, nämligen i ekklesia, i kyrkan, där en människa blir upptagen i Guds barnaskara genom dopet och in i det liv där en människa mättas och formas och rotas och förankras i hoppet som består i liturgian, i koinonian, ut i diakonian och martyrian, i ett ändlöst kretslopp in till den dag då evangeliet har förkunnats till alla folk. Då ska slutet komma. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.